Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Ingen pratade om missfall. Ingen hade berättat för mig att det kan hända, men helt plötsligt när jag liksom hade gått igenom det så bara ploppade upp folk och bara, men du, det där har jag också gått igenom. Mamma, men varför har ni inte sagt någonting? Ja.
God dagens kära lyssnare, jag hoppas att du mår riktigt fint. Välkommen ska du vara till podden Vattnet går med mig, Nina Campioni. Graviditet, förlossningar och sånt står på dagordningen. Och denna vecka ska vi prata lite kring tankarna och känslorna som kommer när man inåt känner att någonting kanske inte riktigt stämmer. Men innan dess vill jag också passa på att slå ett slag för mammagruppen på Facebook, där vi är ett underbart gäng föräldrar eller blivande sådana som hjälps åt kring allt möjligt kring det här med graviditet, förlossningar, föräldraskap. Ja, men allt. Vi får stöd och pepp och tips och råd och allt möjligt. Ja, det är en supergrupp helt enkelt, så kom gärna dit och joina oss. Men nu över till veckans gäst, som denna vecka är opinionsbildaren, influencern och socionomen Negar Mottagi. Negar blev bland annat utsedd till året Inspiratörsmamma 2021 av tidningen Mamma, mycket för sitt skildrande av livet som funkismamma. Och just det kommer vi prata mer om i veckans Barnet går, som kommer på torsdag. Och här och nu så fokuserar vi på Negars graviditeter och förlossningar och hur hon redan tidigt kände att något var lite annorlunda. Välkommen alla ska ni vara.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig
tvättsmörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Biol finns att köpa på apotek och på len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Biol.
Du, hur gick dina tankar kring det här med att skaffa barn när du var liksom lite yngre, innan det var liksom dags så att säga?
Alltså, jag fick ju mitt första barn när jag var 26 och sen så fick jag mitt andra när jag var 27. Och jag minns att nu i efterhand när jag tänker tillbaka så hamnar jag väldigt mycket i den här normativa tänket att man gifter sig och sen skaffar man barn.
Mm.
Och i efterhand, jag ångrar absolut inte mina barn, men jag hade önskat att jag hade väntat lite. Jag liksom följde bara strömmen, om man säger
just
så.
Just det, just det.
Så ja, vi hade gift oss och sen så bestämde vi oss för att skaffa barn helt enkelt.
Var det många i din omgivning, så här kompisar och sånt också, som också hade börjat skaffa barn också då, som gjorde att det kanske påverkades, eller var det mer en bild framför dig?
Liksom? Nej, jag tror jag var nog bland de första som okay. skaffade barn i min kompiskrets.
Mm. Hur var det då, att vara någon av de första?
Men saken är den att jag hade ju precis flyttat till Stockholm, så jag hade lämnat mina nära vänner i Malmö. Så jag var ganska ensam i Stockholm, jag hade inte så stort nätverk. Så för mig var det ju lite så trösterikt också att få ett barn och liksom känna att men då har jag liksom min lilla familj att fokusera på.
En samhörighet där istället liksom.
Exakt, så jag hade inte så, jag hade ingenting att jämföra med. Det var inte så att jag kände att, nej men gud, nu hittar de på saker och jag kan inte följa med, för jag var ändå själv.
Jag fattar. Men då, om jag läser dig rätt, så hade du liksom aldrig det där liksom riktiga liksom barnlängtet, liksom cravingen, som kanske säger, det här är ju verkligen mina egna tankar, kan komma lite liksom senare i åldern.
Alltså jag ville ju ha barn, det var ju absolut inte så att jag inte ville ha barn. Men jag kan tänka mig att det där suget efter barn kan nog vara starkare än vad jag hade.
Just det.
Mitt var ju en blandning av att vilja ha barn och bli mamma, men också, ja men det är väl så man gör.
Ja men precis, jag fattar. All right, men då hade ni flyttat till Stockholm där, och hur upptäckte du då att du var gravid?
Innan jag fick Celine, min dotter då, så var jag gravid en gång.
Okay.
Och den graviditeten upptäckte jag genom att en morgon när jag skulle ta med min t-shirt så fick jag så ont i brösten. Utav att liksom bara t-shirten rörde vid brösten.
Just det.
Och det var bara, ja, det var liksom en känsla bara, det här är så annorlunda. Detta har aldrig hänt, jag är gravid. Jag bara visste det.
Mm.
Så jag gick och tog test efter test efter test, för det är så man gör. Och det visar ju sig att jag var gravid väldigt tidig i graviditeten också. Och den graviditeten missade vi den här, vad hette den kontrollen man har i vecka 12? Kubb. Så jag var gravid och sen så minns jag imorgon så kom jag ut från duschen. Vi missade kupptestet, det var det jag skulle säga. Vi missade kupptestet för att våran barnmorska var bortrest. Och sen, ja, det blev tider som inte passade, så vi tänkte skitsamma. Vi tar direkt vid rutinultraljudet. Och min mage växte och allting var liksom, jag mådde illa och allt var som en vanlig graviditet. Men jag minns att jag kom ut från duschen en dag och sa till min man, jag tror inte jag är gravid. Han bara, men gud, säg inte så. Varför säger du så? Jag menar, men jag bara kände det nu. Sen var vi på ultraljudet och då var jag i vecka 19 och vi var liksom glada för vi skulle ta reda på könet. Och så minns jag att barnmorskan liksom letade och bara, vänta lite, jag ska bara hämta en. Och du vet, barnmorskan, ja, hon var väldigt nära, för hon hade liksom följt mig under hela de här veckorna. Så hämtade hon en som skulle dubbelkolla. Och de sa inte till oss, men vi märkte att stämningen blev annorlunda i rummet.
Mm.
Och så kom det en annan läkare som var väldigt, ja men inte så finkänslig, om man säger så. Så sa hon bara, nej men hjärtat har stannat, finns inget barn.
Men gud.
Och vi bara brast ut i gråt, för att vi var ju där för att få reda på könet. Och så visade det sig att, nej men barnet levde inte.
Mm.
Och då var jag i vecka 19 och då hade jag fått en missed abortion. Vilket då kroppen hade inte stött ut det, så allting hade ju fortlöpt.
Mm. Fruktansvärt.
Som en graviditet. Ja, så det var faktiskt jättejobbigt. Och efter det så blev jag gravid med Celine.
Får jag bara backa där lite, vad hände sen då i och med att det var så långt gången?
Då sa de att du behöver göra en liksom, vi vill inte skrapa, så det är bättre att göra naturlig liksom abort.
Mm.
Och min kropp reagerar inte alls bra på det, för jag började liksom blöda, det blev extrema blödningar, jag svimmar, jag tuppar av, mådde jättedåligt, men själva fostret kom inte ut. Så till slut fick de ändå söva ner mig och operera bort fostret då. Och ja.
Uff, vad hemskt.
Ja, det var faktiskt en jättehemsk upplevelse. Speciellt med tanke på att det var första graviditeten. Och jag hade aldrig hört talas om. Ingen pratade om missfall. Ingen hade berättat för mig att det kan hända. Men helt plötsligt när jag liksom hade gått igenom det, så bara ploppade upp folk och bara, men du, det där har jag också gått igenom. Mamma, men varför har ni inte sagt någonting då? Aha. Men som sagt, det gick så smärtfritt för alla andra. Och ingen hade pratat om att missfall är vanligt och det förekommer. Så jag började ifrågasätta min kropp. Tänk om jag inte kan bli gravid. Och jag fick katastroftankar. Och det här var min första graviditet, så jag visste inte hur det kommer bli framöver.
Nej, exakt. Det sätter ju spår. Herregud.
Exakt. Så det var ganska jobbigt faktiskt.
Förstår men jag verkligen.
Sen så försökte vi ganska snabbt efter det, för de sa att det måste gå två mens emellan. Och efter det så försökte vi igen, och jag är väldigt fertil, så jag blev gravid direkt. Så 2-3 månader efter att jag hade genomgått aborten då, så blev jag gravid med Celine.
Hur var den graviditeten då liksom? Kunde du glädjas, eller var det väldigt mycket oro och så?
Det var lite oroligt fram till vecka 12-13 som det brukar vara. Men sen kunde jag nog glädjas. Och det var en ganska lätt graviditet. Så ibland kunde jag vara så, är jag ens gravid? För det var, alltså, jag kände verkligen ingenting. Jag mådde bra. Allt alla hade sagt om att man mår dåligt och kräks och har ont. Inget av det stämde in på mig. Det var en jätteenkel graviditet.
Gud vad skönt.
Ja.
Men den gången gjorde ni kubb då, gissar jag, och gick på dem och fick till dem.
Exakt.
Lite extra noga med kontrollerna kanske.
Precis. Mm.
Hur förberedde du dig på förlossningen?
Jag var otroligt rädd för förlossningen och ville verkligen inte. Och jag vet att min kropp är väldigt svag, så jag hade en stark känsla av att jag kommer inte klara en förlossning. Jag kommer inte klara det. Och alla sa, jo, men det är naturligt och alla kvinnor har klarat. Och jag var så här, nej, jag kommer nog inte klara det. Jag var så rädd. Och fick gå på samtal för att bearbeta. Och till slut hade jag ändå lyckats övertala mig själv. För jag längtade så mycket till att vakna bara, men gud, vattnet har gått, vi måste åka in. Alltså just hela det här scenariot av att man åker och längtar. Och, du vet, jag försökte intala mig att själva förlossningsdelen kommer bara vara en del av hela processen som jag ser så mycket fram emot. Att åka in med sin man och liksom längta. Så jag hade skapat en bild i mitt huvud hur det skulle bli, som jag längtade till. Så jag hade gått från att verkligen inte vilja och vara jätterädd till att nästan längta.
Wow.
Sen
det är rätt häftigt hur hjärnan kan, eller hur man kan jobba med sin inställning och sin hjärna, eller vad man ska säga.
Ja, men precis. Men det var också så här metoder som jag hade för mig själv, som jag kände bara, det här blir bra. Fokusera nu på det som du ser fram emot. Men en kväll när vi satt hemma, så sa jag till Ebi, jag bara, men gud, jag känner inte några rörelser. Och så ringde vi 1177, så sa de att drick kallt vatten, lägg dig på sidan och allt det där. Jag känner fortfarande ingenting. De bara, men då får du åka in så att de får kolla. Och då var jag liksom i tredje trimestern, så det var inte så jättelångt ifrån förlossningsdatumet. Så åkte vi in och så gjorde de ett ultraljud och sa att, nej men hon sitter i säte, hon har inte vänt sig.
Okej.
Och jag bara, okej, vad innebär detta? titta. Och det var en manlig läkare som utförde ultraljudet. Så sa han det. Nej, men det spelar ingen roll. Du kan föda henne. Det är nästan bättre när de sitter i säte.
Och jag blev fint. Nästan bättre?
Ja. Ja. Okay. Jag bara, men det kan ju inte vara bättre att komma ut med... Exakt. Det var jättekonstigt alltså sagt.
Det går ju att föda vaginalt med säte, men det är nog ingen som någonsin har tyckt att det är bättre. Det är svårt att tro.
Och jag kände bara, jag som redan är rädd, jag var ju skitförbannad. Exakt, så du vet, då var jag såhär, föd själv då.
Så han sa, ja, bra sagt.
Men också typ, vad vet du, tänkte jag, gubbe. Mm. Har du någonsin fött? Hur vet du vilket som är bättre? Men då bokades jag in på ett vändningsförsök. Och gick på den. Och den funkade inte heller. Och min barnmorska sa så, nej, men det behöver bli kejsarsnitt. Så hon hjälpte mig liksom i kontakten med sjukvården. Så jag fick ett datum. Och då var det en sån besvikelse. För hela den här bilden. Ja, för jag hade en bild av att vi ska åka in. Och du vet, jag ska känna hur det känns när vattnet går. Så det blev inte så.
Men jag förstår det. Och så hade du liksom verkligen jobbat med den här mentala biten för att komma dit. Och sen så, ja, så var du redo för det. Och så blev det inte så. Jag fattar.
Det blev lite av en antiklimax, måste jag säga.
Ja,
jag
förstår det.
Så att när det var dags så satte vi oss på bussen en solig dag. Åkte in och så satt jag liksom där med magen och bara, tänk att jag ska in och ta ut det här barnet. Och så ska jag få ett barn i min famn. Oh. Det var en jättemärklig känsla att nu ska vi in och få vårt första barn. Som att man ska köpa mjölk.
Precis, levererat liksom.
Exakt, så det var en jättemärklig känsla. Men också samtidigt så surrealistiskt. Och det var väl som det var. Vi åkte in, nu är det din tur. In i operationssalen. Fick göra
kejsarsnitt. Hur kändes det i operationssalen? Var det, liksom, kändes det tryggt eller läskigt? Eller?
Det kändes tryggt. Alltså, allting med första förlossningen var så drömlikt. Allting gick så bra. Och du vet, det gjorde inte så ont som jag hade trott. Och du vet, det gick så mycket smidigare än vad jag ville. Och jag hade spelat in en CD-skiva då, minns jag. Bara, kan ni sätta på den här? För någon hade sagt, sätt på musik i operationssalen så du inte hör när de skär.
Just det.
Och du vet, det lät så groteskt. Så jag hade med mig en CD-skiva med så här klassisk musik som de spelade. Och, nej, men det var jättefin upplevelse första.
Och härligt.
Kejsarsnittet.
Hur var det att få träffa henne då? Få henne levererad, som sagt.
Ja, alltså man ligger ju bara där. Och så minns jag att jag såg mitt ben, högra ben där. Bara, vad? Är det mitt ben? Vet du, för, som jag inte kände någonting. Jag hade en sån grön, vad heter det? Framför mig.
Duk, så jag inte liksom.
Ja, men exakt. Man inte såg själva hur kejsarsnittet gick till. Och sen så bara låg jag där plötsligt och tittade liksom på Ebby, och han höll mig i handen. Så var det en jättefin barnmorska vid sidan om mig som klappade mig på kinden. De var så snälla och fina. Plötsligt hörde vi ett skrik, och så hörde vi läkaren bara, vilken pussmun hon har. Och så kom de med henne, och hon hade världens längsta ögonfransar och en jättegullig pussmun. Och jag kände, du vet, så här närhet, och men det var precis som man beskriver det. Och det var också det som gjorde att jag hade så höga förhoppningar inför nästa gång.
Just det. Det förstår jag verkligen. Ja, men det låter ju fantastiskt att få att vara med om en sån lugn och fin förlossning. Hur mådde du sen då? Jag tänker med operationssåret och allt sånt där. Det kan ju vara en sak som många kan vara lite rädda för när det gäller just kejsarsnitt. Hur man mår i kroppen efteråt.
Ja, och jag tänker att det, nu låter ju min första förlossning så provocerande bra. Alltså, men,
ja, men det kan vi unna dig, hörru.
Ja, jag tänker att alla som lyssnar hittills blivit provocerade, lyssna till resten så kanske det jämnar ut sig. Men första såret, det läkte jättefint, och jag liksom var uppe och gick. Och det var också Alltså smärtan var, allting gick bra. Det enda som jag hade problem med efter själva kejsarsnittet och med förlossning och graviditet, det var min amning. Den kom inte riktigt igång. Okay. Mm. Och det var det som var jobbigt för mig.
Just det. Var det någonting du kämpade med? Alltså liksom så här, gav det inte, eller skulle du, eller var det någonting som du bara, nej men det här funkar inte, nu släpper vi det, liksom, kan inte hålla på så här?
Jag försökte i 1,5-2 månader och pumpade. Okay. Och liksom försökte. Uff, och, ja, men du vet, satt där och pumpa på nätterna, för hon lyckades inte amma ur brösten, men jag kunde ändå pumpa ut mjölk. Och så skulle vi värma. Det var ett jättestort projekt för oss. Det var en stor omställning från att ha ett bekvämt liv till med den här omställningen med amning. Och det var så mycket på den tiden. Detta var ju ändå 2012. Och då var det väldigt mycket att barnmorskorna var, du måste amma och amning är bättre för barnet. Det var inte alls lika liberalt som det är nu med alla sätt är bra sätt.
Ja,
så jag hade en ganska stor press på mig, kände mig jättedålig, och varför kan alla andra, varför kan inte jag, hur kan, och du vet, jag kände lite så här, det var världens projekt för mig, för jag kände så här, okej, BH, och så har man den här duken, och sen när jag ammade henne eller försökte amma så började det läcka från andra bröstet, och bara, varför har ingen sagt det här, alltså hur lyckas folk göra det så fint och fancy? Men jag lyckades inte, helt enkelt, och till slut när hon var runt 2 månader så bara gick vi över till ersättning. Och ja,
alltså det är ju, jag tror att så många känner igen sig i det, just det där när amningen inte funkar. Alltså det är ju, tror jag, för alla kämpigt lite i början, den första veckan kanske. Men sen så är det precis som att det antingen så släpper om man liksom får till det, eller så är det en sån fruktansvärd kämpande. Och så många som känner igen sig i det som du säger, att liksom att man känner sig misslyckad eller ensam i det, att liksom, varför kan inte jag, varför kan alla andra. Det är ju en skittuff situation, för det är liksom det är ju ens största mål också när man precis har fått liksom, så framförallt sitt första barn, alltså så att man liksom, jag måste ju mata mitt lilla barn liksom, det är min enda uppgift typ, lite så. Så det, usch, det tär på en, alltså fy fan, jag lider med dig där. Och det gör ju så jävla ont. Och pumpa är ju också inte kul, alltså.
Nej, det var verkligen inte kul. Vi fick låna så här någon pumpmaskin från sjukhuset, där man liksom satte på båda brösten och så lät det så. Alltså man satt där som att man, det var så osexigt. Satt som i rummet med två, liksom. Exakt, som en kussa med 2 stycken på brösten och pumpade. Och så satt man där och bara tittade rakt ut och väntade tills flaskorna var fyllda. Nej, men det var,
för fan,
det var ganska jobbigt.
Ja, det förstår jag. Uff, men väl kämpat här då. Men det jag ville säga med det är att det liksom också, som du var inne på, att det är mer accepterat nu, att liksom funkar det inte och du känner att du har gett den ärlig chans så som du har velat ge det, så är liksom, det är okej att ge upp det. Det är verkligen, verkligen okej. Hur lång tid sen tog det innan ni började snacka lite kring syskon och sådär?
Alltså jag och min syster, det är 9 år mellan oss. Och jag vet att jag alltid har sagt att jag vill ha ett barn tätt. Så jag vill inte att det ska gå så många år som jag och min syster. För jag känner att vi fick aldrig den systerrelationen eller syskonrelationen när vi var yngre.
Just det.
Så ganska snabbt efter att Celine var född så börjar jag promota för ett till barn. Och när jag säger ganska snabbt så var det väldigt snabbt. Det var typ 1 månad efter att hon var född som jag kände bara, ska vi inte ha ett till syskon? Eftersom allt hade gått så bra. Graviditeten var fantastiskt lätt. Hon var ett enkelt barn. Jag läkte bra. Allting var liksom så drömlikt och enkelt. Och lite så här, är det det här alla klagar på? Jag provoceras verkligen av mig själv. Hur jag upplevde och kände och tyckte på den tiden. Så vi bara, men okej, vi börjar prova. När Celine var 3 månader så tänkte vi, men vi börjar testa så får vi se. Jag kan inte bli gravid direkt, så det kanske blir ett halvår mellan dem. Alltså mellan gravid, att hon är, när hon är ett halvår så blir jag gravid.
Just det.
Men då gick det på första försöket. Så när Celine var 3 månader så blev jag gravid.
Wow.
Med Nido.
Och hur kändes det när du, när du liksom förstod att du var gravid? Var det liksom, underbart, eller var det bara, det kanske var lite för tidigt? Eller hur kändes det?
Men det kändes nog bra, men det var fortfarande, det var en chock. Även om det inte var helt oplanerat så var det... För jag hade inte ens tänkt på att testa mig den månaden. Och jag minns att vi satt ute och käkade, jag och min man och min svägerska. Så fick jag jätteont i fiffi. Alltså det var verkligen... tryckte ner. Och så satt vi på resten, jag bara, jag har jätteont i min fiffi. alltså det gjorde verkligen så ont. Och min svägerska... Ja, det var jättekonstigt symptom, eller hur? Det är väl inte så jättevanligt.
Nej, det har inte jag hört innan, tror jag faktiskt.
Nej, så min svägerska bara, men tänk om du är gravid. Jag bara, varför, hur kopplar du ens det till det, kände jag.
Just det.
Och sen så gick jag och köpte ett test, och mycket riktigt så var jag gravid.
Wow.
Och det var kul, men lite oj, vad har vi nu gjort? hur tänkte vi nu?
Hur tänkte vi nu?
Ja. Men så.
Men det är bara att köra, eller?
Ja, vi tänkte så, vi bara, men det var ju så lätt med Celine, det här blir jättebra. Tänk, när hon är ett år så kommer hennes syskon, det kommer vara prick ett år mellan dem. Och hela graviditeten med Nido så satt jag och tänkte på Celine, för hon var ju liksom i de här utvecklingsfaserna. Så hon började gå eller säga mamma.
Just
eller,
det.
Du vet. Och så var jag så här, om prick ett år så kommer mitt andra barn göra det här. Om prick ett år. Ja, du vet, jag hade sån bild av, om prick ett år. För det är precis 12 månader och 5 dagar mellan dem.
Okej, det är så exakt.
Men så blev det ju inte riktigt.
Nej. Hur var den graviditeten då? Var det liksom, märkte du någon skillnad redan där?
Ja, jag kan ju säga att den graviditeten var ju rena motsatsen till Celines graviditet. Okay. Och det var lite där också jag kände, du vet, magkänslan eller mammainstinkten. Och jag bara kände, det är någonting som inte stämmer. Graviditeten var jättetung. Jag mådde jätteilla. Jag hade extrem foglossning. Min kropp hade ju inte riktigt hunnit återhämta sig efter liksom graviditeten. Så det var verkligen motsatsen. Och sen så hade jag också ett barn att ta hand om. Så jag kunde inte vila och ta hand om mig själv på samma sätt. Jag hade ju Celine som var en bebis som behövde allt som bebisar behöver. Så den var tung.
Det förstår jag verkligen. Hur var mötena med, alltså när ni gjorde ultraljud och sådana grejer? Vad hände där?
Jag sa under graviditeten att det känns som att någonting inte stämmer. Och alla dementerade det och sa att nej, men det är vanligt att känna så. Allting ser bra ut på ultraljuden och allt är fint och allt liksom. Han var lite mindre än vad Celine var. Men förutom det så såg man ingenting. Och jag kände också att han rör sig alldeles för lite jämfört med hur Celine var. För eftersom allting var så tätt inpå så hade jag ju så färska erfarenheter hur det känns när ett barn rör sig, när de här stora rörelserna och vågorna kommer på magen. Och det var ju sånt jag längtade till, att kunna ligga i soffan och titta liksom när magen rör sig. Men det blev aldrig riktigt så här stora rörelser. Och då sa de att men det är för att moderkakan ligger i framvägg. Och det fanns liksom... svar på allting.
De hade förklaringar på alla saker.
Ja, exakt. Och jag minns att jag sa till liksom folk i min närhet, det är någonting som inte stämmer, och alla var nej, så tänk, sluta oroa dig nu, det kommer gå bra, allting har varit jättefint. Så jag hade en känsla att det var något som inte stämde redan under graviditeten.
Det där är så otroligt, men just som du är inne på, mammainstinkten och allt det är, det är svårt att värja sig mot. Och det där jag undrar också, hur det är möjligt att liksom sjukvården inte har lärt sig det än. Att liksom, om en mamma har en stark insikt, liksom en stark känsla över någonting, så ska man ju ta det på allvar. Även om man inte tror på henne liksom, just så att liksom, men det är inte så konstigt att känna så, bla bla bla. Så ska man ju liksom både respektera den känslan och verkligen visa att men vi, mm. vi testar lite extra eller det här eller liksom att, att du vet, alltså jag tänker att man både ska ta den känslan på allvar och alltså oavsett om den är sann eller inte, för att det liksom, är man orolig som förälder överlag så ska man ju som läkare eller sköterska ta den oron på allvar, tycker jag. Vad hände sen då? Hur såg du på den här?
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Förlossningen, eftersom du hade ju varit peppad på en vaginal tidigare då med Celine, och så blev det kejsarsnitt. Hur tänkte du kring den här?
Nej, men jag vågade ju återigen inte föda vaginalt, och den här gången sa min barnmorska, du får inte föda vaginalt för att ditt kejsarsnitt är så färskt så det kan spricka, ärret kan spricka.
Just det.
Men sjukvården var ju på mig. Bara, det är naturligt, det är bättre och du behöver föda naturligt. Och så fick jag återigen gå på samtal och övertala dem att jag inte vågar, jag vill föda. Till slut fick min barnmorska skicka ett intyg då, att hennes bedömning är att det inte är lämpligt att jag föder vaginalt.
Just det.
Så det blev ett planerat kejsarsnitt. Och jag kommer väl till det längre fram under kejsarsnittet, hur avgörande det faktiskt var.
Men att intressant ändå att även fast din barnmorska liksom hade gjort den bedömningen från början, så var du ändå tvungen att gå i sådana samtal och försöka bli övertygad.
Men jag undrar om det har med en kostnadsfråga att göra.
Ja, alltså det där debatteras ju otroligt mycket. Om det är kostnader eller om det är liksom det här till att man ser till både patienten och, eller både till mammans och barnets bästa och så vidare. Det där tror jag man kommer nog aldrig riktigt få veta vad det är som egentligen ligger bakom det faktiskt. Okej, men det blev ett planerat kejsarsnitt i alla fall. Hur kändes det då?
Det kändes ju tryggt att det ska bli ett kejsarsnitt, och jag hade ju bild av hur fantastiskt bra det gick med Celine. Så jag hade ju en bild av hur det ska gå till, och jag visste liksom processen. Men när det väl var dags så gick liksom ingenting bra. De lyckades inte sticka mig i ryggen, så då fick de testade 4-5 gånger och jag satt där. Och du vet, jag hade hela tiden, det känns så klisché att säga det, men jag hade hela tiden en känsla av att hela förlossningen har varit, eller graviditeten har varit skit. Jag har haft en känsla som inte är bra. Och nu går det här åt helvete också. Vad fan har jag gjort? Mm. Alltså jag kände så hela tiden. Mm. Och det var verkligen så. När vi kom in, det var strul som sagt med bedövningen. Och sen så när det var dags för själva kejsarsnitt. Alltså när de skulle operera. Och jag minns att jag tänkte, inte ens musiken lyckas de få till. För med Celine hade de ju lyckats få till det här CD-skivan. Och du vet, det var det dominerade. Musiken dominerade i mina öron trots att det var andra ljud. Men med Nido var jag så här, kan ni sätta på musiken? Och de bara, nej men det funkar inte, vi kan sätta på radion. Och så var det typ någon radiopratare som var alltså, du vet. Och jag bara kände, vad fan är det här?
Det var bara fel på allt liksom.
Det var fel på allt. Och Celines kejsarsnitt tog, om jag inte minns fel, men typ 15-16 minuter från att de började till att vi hörde hennes röst.
Mm.
Men med Nido så låg vi där och sen så gick det, minuterna gick, det gick 20 minuter, du vet 25 minuter och så kände man att det var så tryckt stämning i rummet för den här barnmorskan som stod bredvid mig med Celine, så var hon liksom så fokuserad på mig, men nu var hon med så här, det kändes som att hennes tröst var mer, gud typ hur ska detta gå? Alltså det var så tryckt, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva känslan. Men efter cirka 27-28 minuter så först sa de så här, han är ute. Och sen så blev det tyst. Så vi hörde, jag bara, var är hans röst då? Var är skriket? Och sen efter ett tag så hörde vi så här ett litet skrik. Och sen så sprang de iväg med honom till bordet där bakom mig. Och jag minns att de kom med honom och la honom på mitt bröst. Och jag kände bara, ta bort honom. Alltså det var verkligen så här, jag fick en panikattack. Jag låg där, var halvt förlamad i kroppen. De la ett barn på mig som jag inte kände någon anknytning till. Och jag tyckte han såg så konstig ut. Och jag minns att jag sa till barnmorskan, varför ser han ut så? Och de bara, hur? Jag bara, han ser jättekonstig ut. Nej, han är jättefin och typ, du vet, bara. Och då var jag så här, är det jag? Varför känner jag så här? Varför funkar ingenting, kände jag. Och sen så låg jag där. Jag minns att jag tittade liksom åt höger. Och där var dörren där läkaren skulle gå ut. Och hon höll upp sina händer med liksom sina handskar. Och så var hon helt blek. Alltså verkligen så här skärrad. Okay. Och så tittade både jag och Ebby på henne. Så sa vi bara, har det gått bra? Gick det bra? Så sa hon så här, jag kommer upp till er imorgon och pratar. Jag kommer upp till er imorgon.
Och så ni fick egentligen ingen information under hela liksom, förlossningen och liksom ingenting där och då heller?
Ingenting där och då, och jag kände bara ingen anknytning till mitt barn och jag tyckte han så konstig ut, och det är väldigt naket att berätta detta.
Verkligen, det är ärligt och fint.
Ja, och du vet, man kan skämmas att man kände så, men det var verkligen mina känslor och jag kunde liksom inte hålla i honom. Och vi fick komma till samma avdelning där liksom, vi ett år tidigare hade varit med Celine. Och jag minns jag höll henne och hon bara letade efter bröstet och hade en klar blick. Men Nido bara låg på mig helt så här, vad heter det, lealös liksom. Och så sa jag till Ebbe hela, jag bara, ta honom. För han letade inte efter bröstet, han ammade inte riktigt. Det var inget riktigt sug, det var liksom väldigt, ja, allt var väldigt konstigt. Så jag bara, du får hålla honom. Så han höll i honom. Och jag sa hela tiden, jag bara, jag tycker han ser konstig ut. Han bara, nej, han är jättefin. Han är jättefin, sa han. Och så minns jag att vi fick komma upp till avdelningen. Och det här är så hemskt. För vi kom upp till avdelningen och jag hade liksom inte ens hållit i honom nästan. Försökt amma lite men typ knappt titta på honom. Och så vet jag att Ebby höll på att byta blöja på natten. Så satt jag i sängen och sa jag, kan du ta en bild med din mobil på honom så jag kan kolla på bilden. Jag kanske minns fel hur han såg. Jag kanske var lite så här av medicinerna så att jag inte riktigt. Så tog han en bild och visade mig, så började jag bara storgråta. Jag bara nej, han ser jättekonstig ut, tyckte jag.
Mm.
Och ingen tog det här på allvar, för det jag tänkte på var, varför är hans panna så smal? Han hade så smal panna. Och så sa jag det till, det var liksom hela tiden det jag fokuserade på, varför han såg konstig ut.
Mm.
Och det är jättehemskt och att fokusera på sitt barns utseende, men det var liksom mer än så. Det handlade inte om att jag tycker att mitt barn är fult, utan det handlade om vad det är som inte stämmer.
Just det. Du kände någonting också liksom. Det var
exakt.
Jag förstår precis vad du menar liksom, även om jag inte själv upplevde att liksom det var någonting där, om kopplat också till liksom till blicken, till din inre känsla, att det var någon du visste att det var någonting helt enkelt.
Ja.
Då blir det ju att man måste ju hitta något som någon annan också kan se liksom.
Precis, och du vet, jag jämförde så mycket, för det var som sagt så tätt mellan honom och Celine, och det var liksom prick ett år sedan låg vi i det här rummet, prick ett år sedan så hade hon en jättefin panna och hon log och hon var lugn, hon skrek inte, hon grät inte, och han grät och var jättejobbig på natten och allt var liksom bara jättejobbigt, mitt ärr läkte inte, jag hade jätteont, kunde inte gå upp. Så minns jag att barnmorskan kom in och så var jag så här: ni säger inte åt mig att amma. Jag gör som jag. Sluta säga åt mig att koppmata mitt barn. För de med Celine var de så här, du får koppa. Och jag trodde att det var deras fel att hon inte kunde amma. Så jag bara, jag kommer amma honom så som jag vill. Och jag ska ge det här tid. För jag vill verkligen amma. Men innan vi skrevs ut så hade jag sagt till liksom varenda sköterska som kom in, bara, varför ser hans panna ut så konstigt? Till slut sa de att vi hämtar en skallspecialist så får han komma och titta. Så de kände, och skallspecialisten kände, och så sa han det, att han bara, jo men hans framfontaneller ser ju lite sammanväxta ut. Men det är ingen fara, det är ingenting som behöver opereras. Jag bara, men han ser jättekonstig ut. Han bara, ja men jag och du har inte likadana pannor. Jag bara, menar du att hans huvud ska växa men inte pannan? Jag bara, det kommer ju se jättekonstigt ut. Ja men alla har olika pannor, sa han. Mm. Så jag bara, okej. Okay. Så vi skickades hem med de orden.
Vad sa, kom läkaren tillbaka till er någon gång eller?
Ja, det hon gjorde hon. Exakt. Hon kom ju upp till oss dagen efter, just det. Och så sa,
Vad sa hon
sa att när vi skulle göra kejsarsnittet och liksom hade kommit igenom de här lagorna och kom till det innersta lagret, så hade livmoderhinnan, livmodersäcken där Nilo låg, själva ärret från förra kejsarsnittet hade inte läkt, så den hade ju töjts ut till det yttersta. Så hon bara, så vi kunde se Nilos hårstrån genom den här tunna lagret. Och hade du fått en förverk eller fött naturligt, så hade den spruckit.
Just
och vi var så här, jaha, vad skulle hända då? Alltså jag visste inte. Hon bara, nej men då hade ju barnet dött och förmodligen du också, om inte du hade fått direkt hjälp. Så det var extremt tur att det var kejsarsnitt och extremt tur att det var nu. Att, så inte du fick en förverk.
Just det. Och tänk och så, att de ville att du skulle gå igenom en vaginal förlossning.
Alltså. Och så sa hon det, Gud, att jag rekommenderar inte er fler barn. Och, men om ni ska ha fler barn så behöver ni vänta minst 5 år.
Mm.
Och det var ju också lite så här svårt att smälta. Vadå inga fler barn? Tänk om jag vill ha fler barn. Jag har ju googlat att folk har gjort 7 kejsarsnitt utan problem. Och så hade jag tydligen jättemycket ärrvävnad från tidigare kejsarsnitt. Så det var därför det dröjde. Ja men då drar hon den nyheten på oss. Som en chock utöver allt annat som jag kände. Ja, och sen så skickades vi då som sagt hem. Men Nido som var väldigt svag och inte riktigt amma. Och jag sa att jag ska amma, jag ska inte låta er säga åt mig att koppa honom och sånt. För jag vet, för jag hade, du vet, folk hade sagt att man måste fortsätta, så kommer mjölken rinna av sig själv. Och
bland. Just det.
Så första natten hemma så låg han vid mitt bröst hela natten. Alltså från att han låg liksom vid mitt bröst. Och jag kände bara, Gud, jag kan amma, vad bra det går. Jag kände sån liksom befrielse över att han låg och sög och jag ammade. Och dagen efter skulle vi gå in för att väga honom. Och detta är liksom så hemskt. För vi kom dit och sen så de försökte ta den här testet när de sticker. Och så fick de inte någon blod. Och sen så stack de och så lyckades de inte. Till slut sprang sköterskan och hämtade en läkare. Och så tog de Nido till ett annat rum. Och han var helt liksom så här.
Men lille
vän. Jätte, nästan livlös. Alltså.
Mm.
Och sen så kommer vi till det här rummet. Så det är ett litet rum där läkaren kommer. Och Nido ligger där helt lojig. Och så tar hon bara. Gav du honom ersättning som jag sa igår? Jag bara nej, jag sa ju att jag ska amma. Han låg och ammade vid mitt bröst hela natten. Hon bara nej, det gjorde han inte. Och du gav inte honom ersättning eller? Jag bara nej, men han ammade ju hela natten. Han låg vid mitt bröst. Så hon bara, var det det här du ville? Var det det här du ville? Så tog hon hans hand och liksom bara släppte den. Och den bara föll så här. Så hon bara, ni behöver åka in till neonatalen nu. Så jag bara, men vad betyder det? Alltså kommer han leva? Jag fick ju panik och började gråta. Kommer han leva? Men det vet inte jag. Nu får ni åka till neonatalen. Alltså verkligen, det värsta bemötandet jag har fått. Det var så hemskt. Och jag glömmer aldrig liksom. Ja, jag kände liksom bara, jag har mördat mitt barn. Och jag sa det till Ebbie, jag har dödat vårt barn för att jag ville amma. Du vet den här.
Så kom vi till... fy fan.
Ja, det var hemskt. Och sen så kom vi till neonatalen. Så satte de liksom sond i hans näsa. Och så sondmatade vi honom. Och jag fick återigen gå tillbaka till att pumpa. Och sonda, pumpa och sonda. Och så sa de så här. Nej, men när han får i sig lite näring. Då kommer han pigna till.
Mm.
Och så var vi där 3 dagar, 4 dagar, 5 dagar. Och han pignade inte till. Och folk kom och gick. För att deras barn sondades. Och sen blev de pigga och så fick de åka hem. Och Niro blev inte. Och vi hade en 1-åring hemma. Som liksom Ebbie fick vara hos Celine. Jag var på sjukhuset på neonatalen med Niro. Jag minns att jag liksom inte sov alls.
Mm.
Jag hade fått en infektion i mitt kejsarsnittsär och jag låg liksom och pumpade, höll honom i, sondade och hade inte sovit. Så minns jag en natt när jag tog på mig mina ytterkläder, så kom liksom barnmorskan. Jag bara, men jag kommer snart. Hon bara, men lilla vän, var är du på väg? Jag bara, du vet, så jag började hallucinera. Jag liksom hade konstiga hallucinationer. Jag fick ingen sömn. Det var extremt påfrestande. Så hon såg ju på mig att jag inte mådde bra. Så sa hon så här, men du, jag jobbar i natt. Jag tar honom så att du kan få sova. Och mitt kejsarsnitt är liksom började bli mer och mer infekterat. Och jag frågade dem på enheten, eller på Neo. Jag bara, kan ni hjälpa mig att byta? Jag vet inte hur jag gör. De bara, nej men det får du göra själv. Du får skölja det och byta. Och så ringde jag till förlossningen där jag hade förlossningsavdelningen. Så sa hon så här, kom i natt när det är lite folk. Alltså hjälper jag dig att byta. Och jag minns att jag skulle gå dit. Och det var mitt i natten. Så sa jag till sköterskorna på neonatalen. Kan ni hålla koll på Nido en liten stund? Jag ska bara få hjälp med att byta ärret. Så fick jag gå i de här kulvertarna mitt i natten. Alltså, det var så läskigt och obehagligt. Och jag minns hur ensam och utsatt och ledsen jag kände mig. Jag kände mig bara som ensammast i världen. Varför går jag igenom det här? Varför ligger mitt barn där uppe? Varför får jag inte vara med mitt barn där hemma? För de fick inga svar heller. De tog massa tester på Nido. De stack honom i huvudet till slut. För att, vad är det som gör att den här pojken inte pignar till? Så gick jag till avdelningen. Hon hjälpte mig att byta mitt kejsarsnitt där. Och då, eftersom hon var så snäll, så bröt jag ihop där. För det var liksom där jag kände att någon verkligen såg mig. För Ebbie kunde inte vara med mig. Han var liksom hemma med Celine. Och så bytte hon och så gick jag tillbaka. Efter en vecka ungefär när Niro fick lite, alltså han pignade till lite, men han var ju fortfarande inte liksom så här stark som ett barn i hans, alltså i veckor skulle vara. Så fick vi komma hem och fortsätta med sondmatningen hemma. Men vi fick aldrig några svar i alla fall på vad det var, för han var väldigt muskelsvag. Och jag kunde inte släppa det här med hans huvud och pannan. Mm. Så jag tog det med barnmorskan som sa att det inte är någon fara. Jag tog det med en läkare som sa att det inte var någon fara. Jag googlade en privatläkare som vi till slut gick till. Och hon bara, jag skickar en remiss till skallspecialister i Göteborg.
Okej.
Okay. Så vi bara, okej. Och eftersom vi hade fått veta att det inte är någon fara så minns jag den dagen när vi skulle på, liksom, träffa den läkaren. Det var i Stockholm, läkaren hade mottagningen. Jag bara, så sa jag till Ebi, jag bara, går du, jag orkar inte följa med. Och jag var liksom helt förberedd på att de också kommer avfärda detta.
Mm, mm.
Så kom Ebi hem till slut med Nido i liksom den här babysittern. Eller vad heter det, den från bilen.
Mm.
Och så sa han, han måste opereras. Jag bara, vadå han måste opereras? Han bara, ja, hans fontaneller är sammanväxta. Och det finns inte plats för hjärnan att växa. Mm. Och då var Nido 3 månader. Och han måste opereras innan han är 6 månader. För att
det
då skallbenet är mjukt och därefter liksom stelnade.
Mm.
Och det var ju en chock.
Mm.
Men samtidigt var jag så här, okej, så när han har opererats, då kommer allting bli, då kommer han börja utvecklas och då är det som är problemet.
Mm.
Så lång historia kort, vi fick komma till Göteborg där han skulle genomgå en operation. Där man skulle liksom öppna upp hans skalle från öra till öra.
Oh,
och såga fontanellerna.
Mm.
Och lägga en fjäder mellan. Så att den skulle få en normal utveckling som barn har. Du vet att de liksom ska sluta sig successivt.
Mm. Mm.
Och återigen så hade vi ju Celine också. Så jag åkte ner själv med Nido till Göteborg för den här operationen. Och den fick skjutas upp till precis på gränsen till 6 månader eftersom att han var så svag. Och läkaren sa vi måste vänta tills han blir lite starkare i kroppen. För det är inte säkert att amen, det är ett stort ingrepp.
Mm.
Så när han var 6 månader åkte vi ner. Och en vecka innan så ringde jag ner till avdelningen. Bara, Nido har varit sjuk. Han har haft lite så här slemhosta och så. Är det någon fara? De bara nej, du får komma så får läkaren göra en bedömning. Vi åkte ner, läkaren gjorde en bedömning att han kan opereras. Så jag minns att jag gick in i operationssalen med honom, höll i honom
och
sövde honom. Och jag måste säga det, den dagen när Ebby kom och sa att Nido ska opereras, all anknytningsproblematik jag hade haft fram tills den stunden försvann i den stunden. Jag fick så dåligt samvete och jag översköljdes med sån kärlek till honom och bara förlåt att jag liksom inte har älskat dig så som du har varit värd att älskas fram till den stunden. Mm. Och sen minns jag att jag gick in i operationssalen med honom och sen så när de satte på masken så kände jag bara nej, fy fan vad det här känns fel. Det var någonting som inte kändes rätt. Så de bara, vi ringer dig när operationen är klar. Jag bara okej, okay. Så jag gick upp och sen så bröt jag ihop i rummet för att, ja men fan, jag har lämnat mitt barn till ett stort ingrepp. Och så hade jag lärt känna en familj där som hade opererat sin son för samma sak veckan innan. Och de höll mig i sällskap för de skulle åka hem den dagen. Så satt vi i restaurangen minns jag och jag sa så här, jag bara, de kommer ringa och säga att han inte kan andas. De bara, nej, sluta. Jag bara, jo men jag vet inte det. Jag bara hör liksom meningen, han har slutat andas. Och de bara, nej gud. För till oss ringde de 2 när Viggo var klar. Och du vet, du behöver inte oroa dig. Och klockan var liksom 2:30 då. Men de behövde åka hem. Så de åkte. Och klockan blev 2, klockan blev 3, klockan blev 3:30. Och jag sa hela tiden till sköterskorna på avdelningen, var är min son? Alltså kan ni bara kolla? De bara, men de ringer dig när operationen är klar. Oroa dig inte, de ringer när den är klar. Och du vet, jag hade ju min mobil på ljud och jag ville inte prata med Ebby. Så det kom hela tiden en sms för han var i Göteborg, eller i Stockholm. Och bara, vad händer? Usch. Så det var så här, pling, pling, pling. Till slut klockan 4:30 gick jag in i deras fikarum. De satt och fika allihopa för ingen brydde sig kände jag. Och så gick jag, fick jag världens utbrott i deras. Jag bara, vad fan är min son? Ge mig min son nu. Klockan är 4:30. Ni har inte sagt någonting till mig. Han skulle vara klar klockan 2. Så de bara, nej men nu får du lugna ner dig. Gå och sätt dig, så kommer vi, så testar vi att ringa ner och se vad som händer. Och så gick jag och satte mig i tv-rummet och min mobil bara plingade med Ebby och jag liksom satt och skakade och var jätterädd. Till slut kommer sköterskan och så säger hon så här, ja, nu har jag ju pratat med avdelningen. Och anledningen att det har dröjt så länge, det är för att ni då har slutat andas.
Herregud.
Och du vet, för mig, efter det så var det så här, pip. Alltså jag hörde verkligen, som filmar, du vet, det var som att jag fick lock för öronen. Jag såg bara henne liksom röra på munnen och jag bara, vad fan menar du? För hon sa, hon bara, nu, han ligger i respirator och du, om du går till rummet och väntar så kommer narkosläkaren och pratar med dig strax. Jag bara, men vad är en respirator? Mm. Vad betyder detta? Hur länge ska han ligga i den? Kommer han död? Jag hade så många frågor och fick liksom inget. Mm. Du får vänta så kommer läkaren och prata med dig. Okej, okay. Jag gick in i rummet, så kommer läkaren och så säger hon att själva operationen med huvudet gick bra. Men när han skulle vakna under narkosen gjorde han inte det. Så de hade fått göra hjärt- och lungräddning på honom. Men han hade liksom inte klarat av. Så de fick liksom återkoppla honom till respiratorn. Och jag bara, vad betyder detta? Hur länge ska han ligga i respirator? Det vet vi inte än. Det här brukar inte förekomma. Alltså det var väldigt så här känslokallt, kände jag. Och jag behövde liksom bara att någon kunde krama mig där och då.
Mm.
Och så var han så här, du ska få gå ner och träffa honom snart. Det finns tyvärr inte så mycket liksom svar just nu.
Mm.
Men du sa inte till oss att han var... För det var mycket slem i hans lungor. Du sa inte till oss att han har varit sjuk.
Gud.
Jag bara, jo, det har jag. Det sa jag. Ja. Jag ringde och du gjorde en bedömning innan operationen att det var okej. Ja, men jag hade inte fått information att han var sjuk. Och du vet, så kände jag så här, att det var mitt fel. Men det skulle också säga var när den här sköterskan kom innan narkosläkaren kom till mig, så sa hon så här, efter att hon sa att ni har slutat andas och du får vänta i rummet, så sa hon så här, men du, jag vill också bara säga en sak, ju mer tid du lägger på din telefon, desto mer tid tar du från din son.
Men snälla någon, åh herregud, säger hon det?
Ja, för att min mobil hela tiden plingade. För att Ebby liksom skickade sms och jag ville ju inte prata med honom för jag väntar på läkarens samtal.
Snälla någon.
Och jag, ja det var sån vidrig upplevelse. Och då ringde jag ju Ebby, jag bara, du måste komma ner nu. Och jag har ju alltid bara sett mitt perspektiv i det här händelsen. Jag kan bara föreställa mig hans att få, jag bara, ni då har slutat andas. Mm. Och du vet, i min panik, jag vet inte vad jag sa. Och han kanske dör. Och Ebby var så här lugn, nej det kommer gå bra, han kommer inte dö, jag kommer. Och sen så ringde jag min mamma och pappa härifrån i Malmö. Och bara grät. Och sen vid 10-tiden på kvällen så hade både Ebby och mina föräldrar hunnit ta sig både upp och ner. Mm. Mina föräldrar kom från Malmö och Ebby kom från Stockholm. Han tog liksom första bästa flyg.
Mm.
Och så kom vi in i rummet där Niro låg i liksom massa apparater kopplade till honom och han var så här liten plutt med typ bandage runt sitt huvud efter en stor operation i respirator.
Lilla vänner.
Och ingen kunde liksom svara på vad som var vad och hur det skulle gå. Och sen dagen efter, den natten gick ju på något sätt.
Mm.
Och sen dagen efter så kom det en jättegullig finsk läkare som sa att nu ska vi försöka milda, ta ner på hans mediciner och så ska vi försöka koppla bort respiratorn. Så om ni går och sätter er där ute, detta var på eftermiddagen, då hade han legat i respirator i lite mer än ett dygn. Så vi fick sitta där ute och så minns jag liksom när de här dörrarna öppnades upp och jag, mamma, pappa och Ebby. Och så tittar vi liksom bara, är det läkaren?
Mm.
För då kunde han ju komma och säga att han inte kan andas utan respirator. Eller just så kan han. Så det var ju liksom ett livsavgörande ögonblick. Och det var samma dag. Min pappa fyllde av den dagen också. Och sen så satt vi där kanske en kvart, 20 minuter. Och till slut öppnades. Och så kom läkaren ut och bara, han andas själv! Typ så här jätteglad. Och vi bara, alltså ja, det var liksom som att få ett barn på nytt.
Jag fattar det.
Ja, så det var liksom den processen med hans operation, och så tänkte vi att nu kommer det nog bli bra.
Mm.
Men så blev det inte det. Han var ju 6 månader då när han fick genomgå det här ingreppet. Och 6 månader efter så skulle de ju ta ut den här fjärden. Men det var ett mycket mindre ingrepp. Men vi var ju fortfarande jätterädda för sövningen.
Mm.
Men det gick bra, och det, liksom, det var inga problem och allting gick bra. Och då hade han hunnit fylla 1 år. Men han kunde inte sitta, han kunde inte gå, han kunde inte säga några ord. Mm. Och jag minns att jag liksom hela tiden googlade. Barn som är sena i sin utveckling. Barn som pratar sent. Barn som sitter sent. Och allt som kom upp var typ familjeliv och deras bedömningar av sent var liksom så här, ja, men mitt barn lärde sig sitta sent när hon var 5 månader. Och då var jag så här, men det är fortfarande tidigare än vad detta är. Liksom. Så då var jag så här, nej, men jag har sökt fel för att trösta mig själv. Så jag var så här, barn som lär sig sitta efter 16 månader. Alltså du vet så här, ville liksom hitta andra i just min situation.
Mm.
Men då började ju en resa med att, ja, han, jag minns så tydligt, jag tänkte så mycket, jag bara, men det var inte så här, alltså, nu har det gått, nu var det prick 1 år sedan Celine gjorde det där, nu skulle han göra det här, och han gjorde liksom inget av det, han lärde sig sitta sent, han lärde sig gå sent, han kan fortfarande inte prata. Då fick jag söka upp liksom habiliteringen och kolla vad som det kan vara, men till början var det så att han är fortfarande jätteliten och det går inte att säga. Så när han var runt 3 år kopplades vi in till habiliteringen, och redan där tjatade jag, bara, kan vi få en utredning för honom? Och de bara, det är för tidigt, men han var så tydligt sen, så jag fattade liksom inte vad de ville skjuta upp på.
Nej, precis.
Han var inte alls som sina jämnåriga, och han, ja, han
känns ju också konstigt med tanke på det ni har gått igenom, operationer och allting, alltså att det borde finnas någon rimlig anledning till att kolla upp några saker tidigare än liksom.
Ja, exakt. Nej, men de gjorde inte det. Han blev ju inkopplad till neurolog och sånt, så tog de DNA-test för att de ville hitta vad det var. Men de hittade ingen matchning på någon sällsynt syndrom eller så.
Mm.
Inte då, i alla fall. 2016. Men sen 2019 så ringde jag igen och bara, kan ni inte göra en ny sökning? För att, jag menar, ni säger ju hela tiden att forskning går framåt och så.
Precis. Mm.
Så då gjorde de en ny... Detta var 2019 när de gjorde i september. Fick vi ingen matchning. Sen 2021 så gjorde de en ny sökning och hittade en matchning på ett sällsynt syndrom som heter ZTTK, som upptäcktes oktober 2019. Så då hade den inte lagts in i banken.
Men gud.
Och detta är då ett jättesällsynt syndrom som det finns några hundratal i världen bara. Och det är liksom en DNA-mutation som uppkom under fosterstadiet. För fram tills vi fick det svaret så tänkte jag alltid... Ja, jag tänkte att jag var alltid så här... För man får ju så dumma kommentarer. Och bara, drack du alkohol under din graviditet? Gjorde du så? Drack du kaffe? Stressade du? Så jag hade alltid 2 scenarion. Och jag trodde 100% att det här var mitt fel. En gång när jag städade toaletten och använde någon sån här rengöring, kloakrengöring. Och så hällde jag på kokhett vatten så började ånga. Mm. Och så var jag bara så här, den gången jag andades in den ångan. Eller så var det den gången när vi var på bröllop och jag tog en klunk champagne.
Mm.
Så jag var
klart
helt
att det
säker.
Var ditt fel.
Ja. Så det var faktiskt
vilken
skönt.
Jävla psykologisk terror.
Det var jättejobbigt.
Men jag fattar då vilken lättnad liksom att få svar på att det var... Och också den här liksom att du hade känt redan under graviditeten. Att det var något som inte... stämde liksom.
Exakt.
Otroligt. Mm.
Men ja, det var ju resan med graviditeterna och hur det inte alls blev. Alltså det blev ju rena motsatsen. När Nido föddes var vi på sjukhus ett helt år nästan. För alltså återkommande läkarbesök, sövningar, röntgen. Han fick ljumskbråck. Nej, men det var en jättehemsk period. Och så fick han förkylningsastma och han var alldeles för svag för att hantera det själv. Så det blev ambulanser ganska ofta.
Fan tufft alltså. Herregud, vilken jävla resa.
Mm. Det var tufft och det är fortfarande tufft, men inte på samma sätt. Nu är det inte så mycket läkare och så, utan han är ju frisk. Men ja, han har ju sina diagnoser. Han har ju svår autism, han har svår intellektuell funktionsnedsättning, icke-verbal. Och liksom, psykologen sa så här att han är som ett tvåårigt barn, kognitivt. Så sa jag till honom, jag bara, med tvååriga barn förstår ju. Om man säger typ hämta bollen eller gå inte dit.
Just det.
Stopp. Mm. Hon bara, nej, men du får tänka att han är som ett tvåårigt barn med svår autism.
Mm. Lilla vän. Hur gammal är han idag?
Han är 9.
Mm. Men jag upplever en, alltså det är ändå, för att även om det inte är lika mycket läkarbesök och sådana typer av grejer, så är det kanske fortfarande ett känslomässigt sår som man fortsätta att bearbeta, antar jag.
Ja, alltså jag minns att habiliteringen gav mig en dikt, bara välkommen till Holland. Och det är någon grej som liksom florerar bland funkisfamiljer och många, många föräldrar finner stöd i den. Men jag känner mig väldigt provocerad, för hela dikten går ut på att så, du hade planerat en resa till USA, men du hamnar i Holland och i början så är det jobbigt, men så upptäcker du att Holland också har tulpaner och fina.
Just det.
Det bara, nej. Mm. Jag hade inte tänkt bosätta mig i Holland. Eller jag hade inte tänkt bosätta mig i USA. Jag ville bara hälsa på.
Ja, just det.
Du vet, så för mig är det så här, nej. Alltså jag kan inte finna någon typ av acceptans har jag funnit. Jag accepterar läget, det är lugnt. Men jag tycker inte om det.
Nej. Det tycker jag ändå är lite befriande att du säger. För att jag upplever att att man kanske inte riktigt får säga det i en sån situation. Att man hela tiden, livet är 1000 gånger bättre. Och har gett mig så mycket glädje för att vi har en speciell situation. Eller vad. Nu generaliserar jag naturligtvis.
Ja. Ja.
Men det är väldigt sällan man hör någon våga säga det ärligt.
Jag tror att det finns en så här föreställning. Att jag har också sagt det själv. Det här livet har lärt mig så mycket som jag inte visste innan. Mm. Men om jag fick välja hade jag hellre varit dum. Alltså, jag hade hellre varit utan denna kunskapen och erfarenheten. Mm. Om jag fick välja med att Nido ska få vara som alla andra barn.
Mm.
Men man får ju inte välja och det är som det är. Och jag tycker inte om det. Alltså, jag kommer aldrig tycka om det.
Mm. Alltså jag är så otroligt tacksam för att du så här himla ärligt och naket och öppet vill liksom prata om allt det här, alla dina erfarenheter och känslor kring det. Finns det någonting som du vill skicka med lyssnare som kanske är gravida och kanske, du vet, lite känner som du, att det är någonting som inte riktigt stämmer? Eller någonting annat som liksom du har lärt dig under hela den här tiden som du vill skicka med till någon? Som kanske går igenom samma, lite liknande situation som du.
Alltså jag tänker så här, oavsett om jag hade fått veta allting under graviditeten eller inte, så skulle situationen ha varit densamma. Det hade liksom inte ändrat på just någonting. Det. Så jag tror att bara inställningen är att man kanske inte kommer. Alltså det som gjorde det väldigt svårt för mig är för att jag hade en bild av hur det ska bli. Och hade jag varit lite mer öppensinnad att det kanske inte blir så. Alltså det kanske inte blir det. Och det behöver inte vara att ditt barn får diagnoser eller är sjukt eller något. Det kan också vara så att du kanske får ett barn med kolik eller du får ett barn som är trotsigt eller du får ett barn som har andra egenheter som du redan har bestämt att den ska ha. Just att man behöver vara öppensinnad kring hur bilden av hur föräldraskapet kommer bli. Eller Mm. Och sen följ din magkänsla. Känner du att du inte får svar och blir bekräftad, våga säga det. Jag gjorde inte det. Jag var liksom, jag bara svalde allt, och hade jag kanske bara stått emot mer så kanske vi hade fått svar tidigare. Men jag vet inte, jag vill heller inte ge något tips som liksom gör att det blir jobbigare för folk eller att de...
Det är någonting att ta med sig, absolut. Att vad som helst kan hända, och även om man har den här lilla bilden så kanske... Det kan ju vara en målbild, men man kan inte fästa sig vid att det exakt så här det ska bli.
Exakt.
Och stå på sig, som sagt, är så viktig grej, men så svårt att göra. Speciellt i en situation där man är liksom en utsatt situation och en helt ny mark liksom, där man aldrig varit med om innan. Och man är ju också ganska skör när man är nybliven förälder. Så att det är tufft. Så där tänker jag också, jag lägger bara till just det här att stå på sig, att kanske försöka ta hjälp av någon annan man har nära som hjälper en att stå på sig. För det är inte helt lätt att göra som nybliven mamma, framförallt med allt vad det innebär. Men tack. Otroligt känslosam och tuff berättelse.
Tack för att jag fick vara med. Förlåt att min lilla hund här i bakgrunden.
Nej, men det låter mysigt. Jag är avundsjuk. Jag vill också ha hund.
Han är en valp fortfarande, så han har inte lärt sig hyfs.
Nej, just det.
Men tack för att jag fick vara med.
Tusen tack, Negar Mottagi. Tusen tack för ditt mod och din ärlighet. Alltså, det ger så otroligt mycket att få höra din sanning och din berättelse. Tack, kära du lyssnare också, som har varit med oss idag. Vi hörs ju såklart alldeles snart igen. Både Negar och Vattnet Går finns självklart på Instagram. Så du hittar oss precis när du vill och kan. Kram på er, vi ses och hörs snart igen. Kram på er, och missa nu inte Negars berättelse också i Barnet Går, som kommer senare i veckan. Kram, hej hej!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.